Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Från Nådeo och Monopol Media. Det här är Stölden av kungens klocka. En dokumentärserie i 5 delar. Jag heter Marcus Moreng Haldin.
I have a problem. I bought this clock but it's stolen. He said, "Oh, I know."
Mellan 500 och 1000 antika föremål lagras i den aktuella bostaden.
Interpol was sleeping, the Swiss police was sleeping and in the auction everybody was sleeping. Good for me.
Del 3. Ett mord och en skattgömma. För att påminna. 1998 så får alltså Barbro Bushell, chefen på Livrustkammaren, ett samtal från en Mr. Moore, en antikhandlare i London. Denne Mr. Moore vill sälja Karl den 12:s klocka till Barbro och Livrustkammaren. Och Barbro vände sig till sin kollega på museet, Nils Dreiholt, som varit med sedan 1968, när klockan stals.
Nu ser ni, är den där nu?
Nils Dreiholt känner alltså till klockans existens. Men han vet också att klockan, för inte allt för länge sedan, dykt upp igen.
För den har varit i Schweiz. Och det är en klocka som har blivit stulen för länge sedan. Så berättar han historien för mig. Han vet precis vad jag pratar om.
Det visar sig att Livrustkammaren hade fått erbjudande om att köpa tillbaka klockan en gång tidigare. Det hände före Barbros tid som chef, ungefär 1,5 år tidigare. Men Nils Dreiholt var med även den gången.
Så fick vi ett erbjudande från en Martin Keenan i Zürich. Och då hade man uppenbarligen någon kunnig person sett att det här var så kungliga namnskiffer på det.
Denne Martin Keener, antikhandlare i Zürich, berättar att klockan kommer från ett dödsbo och att han köpt klockan på auktion. Det visar sig alltså, långt efter att Skokloster fick tillbaka sin antika pistol, att det i samma dödsbo gömt sig en svensk kungaklocka. Det här är alltså inte vilket dödsbo som helst, utan det har liknats vid ett privat museum fyllt av antikviteter. Livrustkammaren kollar såklart upp möjligheten att få tillbaka sin klocka utan att behöva betala. Det var ju faktiskt deras klocka. Men det resulterade inte i någonting alls. Den som köpte en klocka på en offentlig auktion i Schweiz på den här tiden blev automatiskt laglig ägare. Det kallas att köpet skett i god tro. Alltså att köparen vid själva köptillfället inte hade någon anledning att misstänka att klockan var stulen. Men hur kom det sig då att Martin Keener ringde till just Livrustkammaren för att sälja klockan om han inte visste att den en gång stulits därifrån? Hur som helst, det blev inget köp.
Man ville inte gynna hälerimarknaden att betala en jättesumma för någonting som är stöldgods.
Museet sa alltså nej av principiella skäl. Men det finns en sak som förbryllar alla vi pratat om det här med. Om det stämmer att även klockan fanns i ett dödsbo, varför kunde den då inte återlämnas till museet? Skokloster slott hade ju fått tillbaka sin flintlåspistol. Svaret hittar man i polisarbetet som gjordes på 80-talet.
Av någon anledning som jag fortfarande inte förstår så kunde man inte identifiera klockan. Auktionshuset i Schweiz som sålde den hela skrev bara att det var en klocka av guld med baltiska vapen på det hela. Så att detta ett under av inkompetens skulle jag vilja säga av den som gjorde den katalogtexten.
Och sen säljs klockan på en auktion, vilket är obegripligt. Varje klok person borde ha sett, det står ju väldigt tydligt ett nummer där. Alltså den är märkt med ett nummer som museiföremål är. Varje tänkande människa måste förstå att den här kommer från en samling. Men den kom ut på auktion och såldes.
Att förstå hur en stulen, ovärderlig kungaklocka kunde ta sig från en mördares lönnrum till en antikhandlare är inte lätt. Men det finns faktiskt en person som kan prata om det här. Mannen som faktiskt köpte klockan i mitten av 90-talet. Antikhandlaren Martin Kiener. Zürich är en av världens viktigaste knutpunkter i den internationella bank- och finanssektorn. Men det handlas inte bara med aktier, optioner och derivat. Det handlas också med antikviteter. Martin Kieners antikvitetshandel ligger på en gata där husen ser ut som i en schweizisk saga. Tjocka knutar på små pittoreska trähus som står tätt ihop längs den smala, brant lutande Kullerstensgatan. Butiken är ombonad. Den har ett vackert trägolv och eleganta glasmontrar med dyrbarheter.
Hello, Martin.
Nice to meet you.
Linda Karlsson, en av dem som gjort den här dokumentärserien, är den som träffar Martin Kiener. En man med kortklippt silvergrått hår som rör sig snabbt när han berättar om butiken.
But it's first half of 19th century when it was built and looks like it like an early 19th century house. So it really looks beautiful.
Det här är alltså han som först ville sälja tillbaka en stulen 300-årig klocka till det museum som en gång blivit av med den.
In the good days in the 90s when I bought the clock, we were buying 1,500 pieces a year, sometimes whole lorries of stuff in auctions and fairs. Now we buy a couple of pieces every month, so it's a different world.
I 90-talsvärlden var det lätt att fynda.
I'm specialized in finding undiscovered treasures. In the antique world they call it sleepers.
Sleepers är föremål på auktioner som är värda mer, ibland mycket mer, än vad säljaren vet. Och en av de största sleepers som Martin Kiener har hittat var alltså den svenska stormaktskungens klocka. Han hittar den på en auktion i Zürich.
So what happened in the auction is that Schuler, which is a smaller local auction house. The auction house was famous to get very good estates and to get always collections and inheritors. Every dealer made a fortune out of the auction house. And everybody made a good deal there and everybody went back there because, you know, it was a real treasure trove place. Their philosophy is just we offer the things, it sells, and most of the time the market makes the price. We are rather cautious. If you're not sure it's 18th century, rather say it's 19th century.
Han visar upp katalogen där auktionshuset Schüler presenterar klockan. Den ska gå under klubban den 12 december 1995.
So they decided to put only the watches in the sale in December. And they catalogued it as Golden Pocket Watch London 19th century. And they said it's signed by Bellet. And the estimate was 3,500 to 4,000 Swiss francs.
3 500 till 4 000 schweizerfranc. Alltså knappt 20 000 kronor i dåtidens svenska penningvärde. För ett föremål som Livrustkammaren tidigare hade uppskattat hade ett försäkringsvärde på flera miljoner.
With a picture, but with no not identified as the coat of arms of Sweden and not identified it was his the king's personal watch.
På bilden i katalogen ser Mr. Keener genast något som säljarna missat. Att klockan är från Sverige, otroligtvis av kunglig proveniens, och att den är betydligt äldre än vad auktionshuset tror.
It's in very very nice condition and because it was enameled with outside is all the coat of arms of the Swedish provinces and the coat of arms of Sweden. The king knew that it's a fragile object, probably he didn't wear it every day, but just had it on his in his cabinet or on his table, or he was very he knew it was a very it's a very good and valuable object and he was very careful. But it was in perfect condition, nearly unused. And that's maybe why in the beginning the auction house thought it's a 19th century piece, because it's just in fabulous brand new condition.
Keener känner genast igen det kungliga svenska emblemet, de tre kronorna.
Anybody going to Sweden for holiday, he would recognize the three crowns because it's everywhere in on every banknote of any coin, on any flag, you see the three crowns. So it's quite astonishing, but nobody made the connection between the coat of arms on the clock and Sweden. So I asked a friend of mine who was a clock collector to go and look at the movement. And in his opinion, the movement is absolutely right.
I ett uppslagsverk med antika klockor hittar de sen allt de behöver.
And he immediately found the entrance Bellette I réfugié à Londres en 1700, il fit la montre de Charles XII en de Suède.
Bingo. Bellette, klockmakaren, hade varit i London och det är känt att han gjort en klocka till Karl den XII. Nu är det dags att agera. Auktionshuset har alltså satt ett uppskattat värde på ungefär 4 000 schweizerfranc. Men Keeners vän, klockexperten, påstår att den måste vara värd 50 gånger mer. Han är så övertygad att han till och med erbjuder sig att låna ut pengarna till Keener. Och när det till sist blir auktionsdags i mitten av december 95 så verkar Keener och hans vän vara de enda som förstått att klockan som ska klubbas är en sleeper, en riktig dyr grip.
It was really astonishing. There was a lot of people, but nobody really was fond of this clock.
De lyckas ropa in den för bara 6000 franc. På den tiden kostade en franc omkring 5 kronor, så det skulle motsvara ungefär 30 000 svenska kronor. Plus kommission till auktionshuset så landar slutnotan på en sådär 37 000 kronor. Så nu är den svenska kungaklockan hans. Nu är Keeners plan att lösa in vinstlotten. Han lämnar in den till ett av Europas största auktionshus, Sotheby's, som har en filial i Schweiz. Men där får han problem.
And I was alarmed that Sotheby's said it was stolen. It's always bad for the reputation if you offer things which were once stolen.
Keener går då tillbaka till det mindre auktionshus där han ropat in klockan.
So I immediately went to Schuler and said, listen, I have a problem. I bought this clock, but it's stolen. He said, oh, I know. I said, what do you know? I was like, oh, he said, yes, but I know, but I'm not allowed to tell you anything.
Auktionshuset hade alltså bestämt sig för att hålla inne med informationen om att klockan kommer från en misstänkt antiktjuvs dödsbo. Varför då?
You have to go to the police. So, and he gave me the name of Mr. Fichter, who was the chief inspector of the cantonal police specialist in art. And he received me in the police station, said, yes, I know, you bought that clock. Don't panic, everything is fine. I can give you some paper that it's legal, but I'm not allowed to tell you anything more.
Och så får Keener sina papper från polisen. Och enligt dem så har Keener köpt klockan i god tro. Innehavet är legalt.
I was glad that that was not that even if it was stolen, it's legally mine and I don't have to give it back. And to be able to sell it, I needed to tell a story to say why it's legal. So in the end, I could put the story together.
Men trots överenskommelsen som Keener menar fanns mellan auktionshuset och polisen så lyckas han via sina kontakter inom auktionsvärlden få reda på att klockan kommer från dödsboet och att ännu fler saker därifrån snart ska auktioneras ut.
I had the privilege to know that many good things in the auction which I might have thought it's too good to be true. I knew it was good because I knew it came from very good, probably from very good museums and very good sources.
Med papper från polisen gör Martin Keener ett till försök att sälja Karl XII:s klocka för dess faktiska marknadsvärde. Allt han behöver är en köpare och hans insats på 37 000 kronor kan generera en miljonvinst. Men även den auktionen stoppas och det är då han kontaktar Livrustkammaren.
I took contact with the Swedish Royal Armory to ask whether they wanted to buy it back. But they said, no, it's was stolen from us and we don't buy back stolen goods. That's the problem with some museums, that they don't want to buy something because it means work. And some people, they don't like work.
Keener själv är däremot beredd att göra vad som krävs. Han har stora pengar inom räckhåll och gör flera försök till att sälja klockan. Men var han än vänder sig så tar det stopp.
But some Swedish dealers and Swedish collectors they really made a rumor everywhere not to buy the clock and they told everybody don't buy it because it's stolen goods.
Så nu sitter då Keener med en klocka som troligtvis är värd flera miljoner. Men vinstlotten går inte att lösa in. Svenskarna står i vägen.
If I put it there, in another sale, some other Swedish will sabotage it. I couldn't sell it in the sale, I couldn't sell it to the museums, I couldn't sell it in the fair.
Och det är här som antikvitetshandlaren i London kliver in i bilden. Mr. Moore. Mannen som senare kommer att ringa till Barbara Bushell och komma med ett erbjudande. Han besöker Martin Keeners antikvitetshandel i Zürich i slutet av 1996. Klockan ligger då i en monter i butiken.
He never bought a watch in his life, but he says that, oh, this is beautiful. Tell me more about it. And I told him the story about that it's the personal watch of the king. It didn't sell in the auction in Geneva, so he knew the whole story.
Keener berättar klockans hela svindlande historia för Mr. Moore, som svarar:
I know you want 180,000. What is the best price for me?
Keener svarar: om du betalar det jag var villig att bjuda på auktionen, så säljer jag den.
I had it for a while. If you give me the same money which I was prepared to spend, it's yours. I said yes, but you have to provide me with all the documentation, the paper from the police, so that I'm safe. And I will ask my son, who is a lawyer, what to if everything is fine. So everything was fine. He bought it and he was happy.
De två männen kommer överens och dealen är i lås. Och till slut så betalar alltså Martin Keeners investering av sig. Han lyckas sälja klockan för 120 000 schweizerfranc och gör med det en vinst på närmare 600 000 svenska kronor. Och nu är det Mr. Moore som är ägare till klockan.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flytte bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Martin Kiener är kluven till sin egen inblandning i klockans historia. Å ena sidan säger han sig vara alarmed över att få höra från auktionshuset att klockan var stulen. Å andra sidan så understryker han den uppenbara kopplingen till det svenska kungahuset.
Everyone in Sweden as a tourist, you can see the three crowns and you have to be blind not to see that it's Swedish. But this was my luck that I was the only one who looked at it or made the combination because it was so stupidly obvious.
Framförallt framstår han bara som väldigt nöjd.
Interpol was sleeping, the Swiss police was sleeping and in the auction everybody was sleeping. Which was my good for me.
Martin Kiener älskar att berätta. Och han kan till sist inte låta bli att berätta att han faktiskt än idag sitter på lite stöldgods från stölden mot Livrustkammaren 1968. När Karl den XII:s klocka blev stulen försvann nämligen även två kungliga handsigill som fanns i samma monter. Det är en slags stämplar i silver, 10 cm höga som kungligheter historiskt använt för att sätta sin signatur på dokument. Och båda två finns här hos Mr. Kiener.
They are royal seals. I still have it in my drawers.
Han köpte även dem på en auktion efter dödsboet. Men handsigillen han alltså sparat i en byrålåda. Genom sina kontakter fick han inte bara reda på att fler objekt från samma dödsbo skulle kunna fyndas. Kiener fick också reda på namnet på den döde mannen som lett till så många bra affärer. Peter Wipplinger.
This whole case of Wipplinger was very good for me. If I had more money, one could have made a fortune.
Men vem var den här mystiske Peter Wipplinger egentligen? Han som dödade sin egen fru och sen sig själv. När vi kontaktar den schweiziska polisen får vi reda på att ingen som jobbade med fallet arbetar längre. Istället så hänvisar de oss till stadsarkivet i Zürich. När vi begär ut allt vi kan om Peter Wipplinger så får vi 3 tjocka luntor som väger flera kilo var. Dokumenten visar att den schweiziska polisen kontaktades av sina tyska kollegor i samband med en utredning av ett mord. Och att Bengt från Skokloster som berättade om mordet i förra avsnittet antingen minns fel eller fått fel information från polisen i samband med att han hämtade sin antika pistol. För mordet skedde inte i Zürich. Den 29 augusti 1986 hittas en kvinna mördad utanför den lilla staden Bettenstein, nordväst om Nürnberg. Förbipasserande upptäcker hennes kropp i bagageutrymmet på en gul Mercedes, där den är inlindad i plast och mattor. Snart hittas också hennes man som efter mordet ska ha cyklat ut i skogen och skjutit sig själv i huvudet. Den döde mannen identifierades som Peter Wipplinger, en tysk medborgare som i perioder varit skriven på en adress i schweiziska Zürich. Och det är när polisen gör en husrannsakan där som de hittar något utöver det vanliga.
Mellan 500 och 1000 antika föremål lagras i den aktuella bostaden.
Den 4 september 1986 skriver polisen i Zürich.
Sammantaget tog det oss 2 hela dagar bara att lista de mest värdefulla föremålen och de saker som var relativt enkla att beskriva.
Det finns bilder från Wipplingers lägenhet i polisutredningen. Det är en ganska vanlig 80-talslägenhet som polisen har klivit in i. Med bokhylla, skinnsoffa, tjock tv med spetsduk och lampa. Men förutom allt det där vanliga så finns mängder av antikviteter. Uppstoppade djur på pedestaler som trängs med små statyer. Stora klockor, glimrande metallföremål, biblar, tavlor och travar med verktyg. Utredare skriver:
på grund av misstankar om att föremålen införskaffats på olaglig väg ska Zürich kantonpolis, specialavdelning 1, inbrott, inleda en utredning för att klargöra föremålens ursprung.
Enligt uppgifter från den tyska polisen så pekar allt på att det rör sig om stöldgods eller häleri. En misstanke som stärks av att Peter Wipplinge nyligen hade avtjänat ett straff för grov antikvitetsstöld. Polisen kan också konstatera att Wipplinge inte haft tillräcklig inkomst för att ha råd att betala för alla de dyrbara föremålen. Men en fängelsedom och orimlig brist på regelbundet arbete är bara indicier, inte konkreta bevis. Och snart så läggs utredningen ner. För trots dagar i lägenheten så har polisen missat något. Bakom Wipplingers skrivbord finns ett dolt rum. Ingen ska upptäcka rummet på 1,5 år tills några städare ska rensa ut lägenheten. När de snubblar över det gömda rummet snubblar de också över ännu fler antika föremål. Än en gång får polisen bråda dagar. Allt ska gås igenom, identifieras och fotograferas. Och det är inte få saker. I polisens 72 sidor långa beslagsdokument listas antikviteterna. Totalt rör det sig om 2110 föremål. Och bland dem, på sidan 62, rad 2046, dyker den upp.
Goldtaschenur mit Übergehäuse London. Signiert Bellet. Emailliertes Übergehäuse verziert mit zahlreichen Wappen.
Guldfickur. London, 1700-tal, signerad Bellet med emaljerat överhus dekorerat med talrika vapensköldar. Det är Karl den XII:s klocka. Det är alltså i det här lönnrummet som en flintlåspistol från Skoklosters slott och en hjullåspistol från Armémuseum som också blivit stulna i samband med stöldvågen 68 också hittades. Allt det här hittar alltså polisen till slut i Wipplingers lägenhet i Zürich. Men som vi vet så lyckades de då, i mitten av 80-talet, inte identifiera klockan. I polisutredningen kan man också läsa mer om personen Peter Wipplinge. En man född 1939 i forna DDR som beskrivs som ensam, lugn och introvert. Men också extremt smart. Wipplinge har varit misstänkt för en lång rad allvarliga brott, men oftast kommit undan. Han hade, citat, en speciell tendens att förstöra. Han tände på brottsplatser, delvis med dödlig utgång, skadade bilar och liknande, slutcitat. Antikhandlaren Martin Kiener har genom kontakter inom och utanför polisen fått reda på en hel del om Wipplingers liv. Han berättar att Wipplinge någon gång under 80-talet ska ha lämnat Tyskland för att bo i Zürich, men att man på den tiden behövde uppehållstillstånd och att vägen dit var via giftermål.
He left from Germany to come to Zurich. So at the time every German needed a residence permit to be able to stay in Switzerland. And for this reason he was looking for a wife. And he even told some antiquarians that he would pay them an extra fee if they could find him a woman who was willing to marry him.
Noemi Castoldi, en 4-årig yngre kvinna, blev den frun. I september 1983 gifter hon sig med Wipplinge. Knappt 3 år senare ska hon alltså hittas död i bagaget på en gul Mercedes. Bilen, bostaden och allt annat de ägde var skrivet i Noemis namn. Noemi jobbade som sekreterare och ekonomiassistent. Huruvida hon deltog i eller ens visste om sin mans brottsliga verksamhet, det vet vi inte. Polisens teori om motivet till mordet i augusti 1986 är att Noemi Castoldi ville skiljas. När det gäller vipplingar så har antikhandlaren Martin Kiener från sina källor fått en bild av någon som skäl nästan maniskt.
I know that he was stealing all over Europe like a maniac. I got from him from the auctions all kind of things. He was stealing bronze ornaments from furniture, but he was also stealing from the entries of houses. The ring bells, anything he could steal, which was old, he stole.
Wipplinger hade ett digert brottsregister. Både innan och efter bröllopet 1983 är han dömd för att ha stulit och importerat antikviteter. Och i hans källarförråd utanför Zürich hittade polisen en stor mängd handmaskiner, olika typer av sågar, borrmaskiner och vinkelslipar. Om inte mordet och självmordet hade skett, vem vet om de svenska museerna någonsin fått reda på vad som hänt med deras föremål? Antikhandlaren Martin Kiener är dock säker på att det var Wipplinger som stal både Karl XII:s klocka och den antika pistolen på Skoklosters slott sommaren 1968. Och det är teoretiskt möjligt att Peter Wipplinger var inblandad i stölderna på Livrustkammaren och Skoklosters slott. Han var då 29 år gammal och 179 cm lång, vilket matchar ett av signalementen på de misstänkta. Och Peter Wipplinger och tjuven eller tjuvarna som låg bakom stöldvågen mot svenska museer har använt sig av liknande metoder. Stölderna begås som regel under museernas öppettider och ibland i samband med en guidad visning. Ett av de stulna föremålen polisen först kunde identifiera från hans gömma kom från en stöld på ett tyskt slottsmuseum. En antik radlåspistol som hade stulits i samband med en guidad tur. Allt det här i kombination med att Wipplinger varit dömd och fängslad för antikstöld gör det lockande att tänka att det också var han som stal Karl XII:s klocka. I arkiven går också att läsa att Wipplinger varit dömd för museistöld i Danmark i slutet av 70-talet och att han några år innan dess utvisades från Sverige på grund av misstanke om konststöld. Men rent krasst bevisar det här ingenting. Det är inte mer än indicier som pekar på att det var Peter Wipplinger som gick in på Livrustkammaren i Stockholm den 11 juli 1968, bröt upp en bordsmonter med en skruvmejsel och plockade på sig Karl XII:s klocka. Å ena sidan så hittade man 2 andra saker som försvann ur just den där montern på Livrustkammaren hemma hos Wipplinger. De 2 kungliga handsigillen som numera finns hos Martin Kiener. Och i dödsbot hittade man också pistoler som stulits under samma turné. Å andra sidan så kan ju Peter Wipplinger bara ha köpt de här objekten av den eller de som stal dem. Han var ju också känd för att hålla på med häleri. Ja, det finns fortfarande en hel del frågetecken kring Peter Wipplingers exakta inblandning i stölden av Karl XII:s klocka. Men vår resa till Zürich har lett till upptäckter ingen tidigare fått fram. Inte minst konkreta bevis på att klockan verkligen hittades just där. Men det är faktiskt en viktig huvudperson som återstår i den här berättelsen. Han som ringde till Livrustkammaren 1998. Mr. Moore. I nästa avsnitt åker vi till London.
If I got my name mentioned, I would sue whoever you're working for. You better tell them that. I would do that.
Du har lyssnat på Stölden av kungens klocka, en produktion för Nådio av Monopol Media. Vi som gjort avsnittet är Linda Karlsson, Emiliano Strauss och jag, Marcus Morey Haldin. Mixen gjordes av Kristoffer Krook.
Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.